Det är alltså våra glädjeämnen som bestämmer vårt liv. Det är naturligtvis en hutlös förenkling. Men det finns sämre förenklingar. Det förunderliga med människan är att hon har en sån förmåga att föreställa sig framtiden. Och de tankar vi gör oss om framtiden och den längtan inför framtiden som eventuellt uppväcks i våra liv, den har en väldigt formande kraft. Vi behöver se det här, tror jag, därför att vi lever i en materialistisk kultur där man på allt sätt försökt att göra människan till en maskin för att förstå henne. Somliga av er är kanske belästa i psykologi och vet att det inom psykologin har funnits en riktning som kallas behaviorism. Där man sa det att det är ingen större skillnad på människor och råttor. Så därför studerar vi råttor istället för människor. Och när vi studerar råttorna så kan vi ju dessutom säga att det är ingen större skillnad mellan råttor och datorer. Så vi testar råttorna som om de är datorer. Och på det sättet har man försökt komma underfund med människan som om hon var en maskin. Och hur många böcker innehåller inte liknelser mellan människor och datorer idag? Man talar om att omprogrammera människor och man har alla möjliga tekniska termer som gör att, som antyder för oss att vi hela tiden tänker på oss själva som en lite fiffigare dator än den bästa 486. Och därmed gör vi oss själva en väldig otjänst. Vi tappar bort det som gör människan mänsklig. Och när vi tappar det så blir människan omänsklig. Historien är full av exempel. Varje maskin bestäms av det förgångna, kan vi säga. Vi antar att du är ute i rymden och flyger. Plötsligt kommer en raket susande förbi. Och du undrar varför den kom just där och just då. Ja, då måste du gå bakåt i tiden. Jo, det är så att den kommer ifrån jorden. Och den har avfyrats ifrån den och den avskjutningsrampen då och då. Med de och de raketmotorerna och den kraften. Och eftersom den gick i den och den riktningen så råkar den just nu passera förbi dig. Man går till det förgångna, man går till startpunkten, så får man förklaringen till varför den passerar förbi dig. Och det synsättet, det gäller för maskiner. Det gäller inom åtminstone den klassiska fysiken. Och det synsättet, tillämpade man alldeles medvetet faktiskt när man började att undersöka människans själsliv. Sigmund Freud, som ju betraktas av många som psykoterapins pionjär, han hade det som en alldeles medveten avsikt. Att kartlägga naturlagarna för själslivet. Som om människan bara var en maskin som styrdes av lagar. Utan någon fri vilja, utan någon personlighet, utan något jag. Och att han då kom fram till sist att barndomen betydde allt och vuxenlivet ingenting. Det är inte att förvåna sig över, för så är det med raketer. Är du en trestegsraket där man bränner av motorerna i början och sen flyger den fritt? Ja, då betyder barndomen allt och resten ingenting. Och då är ju loppet kört om din barndom var tokig. Och det är förunderligt vilken genomslagskraft det här har haft. Vi alla är benägna att tänka på det viset. Men det kanske inte är det förgångna som bestämmer ditt och mitt liv, för vi är inte raketer. Utan det är framtiden. Alltså det du sträcker dig efter. Det du längtar efter. Eller omvänt, det du oroar dig för. Alltså det du så att säga väntar av framtiden och väntar att omgivningen ska ge dig nu och i framtiden. Visst hänger det här ihop. Det sitter ju i huvudet på samma gubbe så att säga. Men egentligen är det ju bra egendomligt när vi möter en människa med ångest. Och säger vi, det måste ha hänt någonting i det förgångna för du har ångest. Men ångest är ju en alldeles tydligt framåtriktad upplevelse. Om vi på något sätt kunde transplantera i huvudet på dig en insikt om att hela din framtid skulle vara en alldeles underbar, fantastiskt, trevlig och mysig tillställning. Ja, vad skulle du gå med ångest för då? Ångesten talar ju ändå om att du väntar dig något. Och du kan ju vänta dig någonting förfärligt av framtiden därför att ditt förgångna har bjudit på många svårigheter. Men vi kanske inte löser problemet bara genom att gräva i det förgångna. Och det finns situationer där man inte kommer någon vart genom att leta i det förgångna. Ibland möter man människor som har en sån minnesförlust av det som har varit att det är omöjligt att komma till rätta med. Det mest drastiska exempel jag själv sett i mitt liv var en person som offentligt har berättat om sina erfarenheter så jag kan återberätta det utan att skämmas så att säga. När jag mötte honom första gången var han sådär någonstans mellan 35 och 40 år. Och han led av ganska djup depression. Och han tyckte att om mänskligheten befriades från hans existens så skulle alla dra en lättnadens suck. Man tycker ju så när man är deprimerad. Och vi kom i samspråk. Och jag frågade lite grann om hur hans liv hade sett ut. För det måste man ju alltid fråga. Man måste ju lära känna personer om inte annat. Och då sa han att hans tidigaste barndomsminnen, utropstecken, daterade sig från 19 och ett halvt års ålder. Ty då hade han börjat läsa i Uppsala. Han visste från vilken landsända han kom. Han visste lite grann om sina föräldrar, men i stort sett var det blankt. Han kom ihåg en och annan fragmentarisk scen ur sin barndom. Men i stort sett var det helt blankt. Och vi anade ju att bakom denna glömska fanns det naturligtvis någon väldigt smärtsam upplevelse. Men det var tji, det gick inte att gräva fram. Vi gick i kyrkböckerna. Hittade en faster var det väl. Någonstans i norra Norrlands inland och fjälltrakter. Han tillskrev denna för honom obekanta kvinna och fick ett svar. Där hon berättade om hans barndom. Och det var en gräslig krönika. Ingen tvekan. Och han satt fullständigt cool och läste det här och sa det som det inte handlade om mig. Det kan mycket väl göra det, men jag känner inte igen någonting. Och där satt du ju med skägget i brevlådan. Vad gör man sen? Ja, vi bad till Gud. Gud, vad det än är som har hänt, så ber vi dig om läkedom. Och det fick vi hålla på med att be om ett tag. För det kan man få göra ibland. Men så småningom lossnade det. Hans mångåriga depression var över. Och sen förlorade vi kontakten med varann. Jag kom till hans landsända 4-5 år senare och mötte en glad och livad lax. Han frågade, kommer du ihåg något av din barndom nu då, sa jag. Han slog till ett klingande skratt och sa, nej, måste jag det? Nej, det är klart, det behöver du ju inte. Det är kanske inte så mycket att spara på. Men det som hade hänt med honom, det som så att säga kunde verbaliseras, kunde uttryckas, det var att han hade nu fått läkedom i form av en ny förväntan på framtiden. De av er som har varit deprimerade vet att det som är så outhärdligt med depressionen är att framtiden är stängd som en betongvägg. Man bara väntar sig att man bara väntar sig mörker. Det är ju likadant om vi tänker oss en människa som blivit väldigt sviken och väldigt lurad och väldigt utnyttjad. Och att en sån människa så småningom blir ensam eller drar sig undan andra människor. Det är ju inte konstigt att förstå. Frågan är ju när man möter en sån människa, hur ska man lösa hans problem? Jo visst, vi kan hålla på och tala tills tunga ramlar ut om vilka som har svikit honom när och hur och hur mycket pengar han blev lurad på den gången och hur ledsen han blev då och hur mycket han har gråtit sedan dess. Men det löser inga problem. Men däremot löser man ju problemet åtminstone en bit på väg. Man liksom säger, vad kan du nu dra för lärdom av det som har skett? Hur ska du nu relatera dig till människor idag och imorgon? Så att du inte behöver så att säga fly bort från alla människors gemenskap. I praktiken går det ut på att lära människan att urskilja vilka som går att lita på. Därför att den här personens ensamhet beror ju på att han har gett upp hoppet om att hitta någon som går att lita på. Utan han tänker, alla sviker mig. Och då måste man ju säga, ja, livet är tufft. Och världen är hård och människan är syndig. Men det är faktiskt inte fullt så gräsligt som du säger. Det finns pålitliga människor. Det finns trofasta människor. Det är bara det du måste lära dig att känna igen dem. Alltså, hur hanterar du framtiden? Vad väntar du dig av framtiden? Hur ser framtiden ut i dina ögon? Det kan vi ju se idag. Om man slår på kanal 1, 5 minuter i 6. Då kommer börsnyheterna. Och har president Bush råkat hosta eller spy på matbordet som han gjorde i Japan, då åker alla börskurserna ner. Och alla väntar sig hopplösa katastrofer av framtiden. Alla säljer ut allt vad de har. Eller Bildt och Karlsson träder fram tillsammans i en presskonferens och börserna åker upp. Vad väntar man sig av framtiden? Och det är ju det som bestämmer. Och därför bygger ju vårt liv på tro. Och inte på vetande. Till om det förgångna kan man veta ett och annat. Men framtiden, den handlar alltid om tro. Och att Gud får vara min glädje och får vara målet för min tro, det gör mitt liv sunt. Därför att mitt liv blir då förankrat i något som är större än jag själv. Det innebär ju i sin tur att du och jag, vi lösgörs ur jagets fängelse, om man får säga det så. Självupptagenhetens plåga. Men det ska vi inte säga att allting löser sig automatiskt bara man blir kristen. Det är ju för sig lätt att säga att Jesus är svaret på alla frågor. Ibland kanske det också krävs av oss att vi får hjälpa varann till rätta när det gäller att förstå hur Jesus kan vara svaret på just din fråga eller just min fråga. Och det är inte alltid så lätt att förstå. Livet är ju överhuvudtaget inte lätt att förstå. Vi är inte lovade att få det stora aha-perspektivet förrän det hela är slut. Jesus har ett väldigt vist ord att säga till sina lärjungar. Vi ska slå upp till Johannes evangeliets 13 kapitel. Där ska vi läsa från början ett stycke. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Det hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom: Den som har badat behöver bara få fötterna tvättade, i övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Ja, det är ju alltid de frommaste som krånglar mest. Det är oftast mycket lättare med de nyomvända. De tar sakerna som de kommer och gör ingen större affär av det. Men det är ju vi som har varit med ett tag som ständigt ska ha det på våra villkor och på vårt sätt. Först ska det inte vara någonting och sen ska det vara huvudet och händer och allt möjligt också. Nå, men bortsett ifrån den lilla reflektionen så tycker jag det är förunderligt vad mycket som i livet som fungerar efter den här principen. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och märkvärdigt nog är Gud ganska sparsam med att komma med förklaringar. Har du tänkt på det? Också Jesus och lärjungarna, ja, de knallar omkring där och lärjungarna tittar på och hör på vad han säger och så här. Ibland begriper de ingenting. Och det är ju inte säkert att Jesus förklarar något för det. Utan när de till sist harklar sig och frågar att vad menar du med det där du sa? Va? Säger Jesus, begrep ni inte det? Nej, det gjorde vi inte. Jag är ju alldeles övertygad om att om någon av oss skulle fostra 12 lärjungar för att starta en världsvid rörelse, så skulle vi flöda över i förklaringar. Ungefär som det ingår i den moderna barnpedagogiken. Där man ska förklara för ungarna varför mamma gör det. Och tvååringen ska begripa varför pappa deklarerar den 15 februari klockan 22 på kvällen och så här. Man bara ser mamman som står med en 4-åring i snabbköpskön där det är långa filer med rader med gott på båda sidor godis, och ungen skriker och ska ha godis, och mamman håller en längre föreläsning om vad karies är och vådan av att intaga för mycket sötsaker med färgämnen, konsistensgivare och godkända konserveringsmedel. Var livet i sig självt är annorlunda? Gud är kanske lite gammalmodig när det gäller barnuppfostran, jag vet inte riktigt. Men han har på något sätt en förtröstan om att vi med tiden kommer att förstå mycket. Även om det inte kommer långa remsor med förklaringar varje dag från himlen. Och att det kanske ligger så att säga ett mognadens perspektiv i detta att själv få fatta och förstå. Och att lite grann brottningskampen med tillvarons villkor i detta. Att liksom själv få kämpa med detta. Att sortera bort de falska glädjeämnena. Hitta de äkta glädjeämnena. Till sist förstå vart vägen bär. Jag tror den stora hemligheten i det här är väldigt enkel. Det mesta är väldigt enkelt. Det är detta att det på ett sätt går ut på att vi ska lär oss att leva ett kärlekens liv. Och kärleken är alltid frivillig. Tvingar vi dig att älska, så tappar du förmågan att älska. Kärleken måste med nödvändighet vara något som du hittar på själv. Om jag försöker tilltvinga mig din kärlek genom att manipulera dig, så kan jag visserligen få dig att så att säga ägna dig åt mig. Men din uppmärksamhet kommer aldrig att mätta min själs längtan. Därför det jag får ifrån dig är inte kärlek. Ett litet enkelt exempel. En mor som säger till sina barn som gärna vill åka ut ett par dagar och tälta. Ja, tänk inte på mig. Åk ni bara. Ha så roligt. Betyder ju stanna hemma och ägna er åt mig. Och det kan ju hända att man får så dåligt samvete som man gör det, va? Man inser att man kommer att må så dåligt i sitt tält att det är lika bra att stanna hemma. Semestern är förstörd innan den började. Och den person som gör så kan få uppmärksamhet. Men hon har tagit ifrån sina närmaste möjligheten att ge kärlek. Du, kärlek måste vara frivillig. Och har vi inte förstått det, så blir tillvaron en gåta. Men det här är en nyckel som passar i många lås. Och om livet alltså går ut på att Gud ska bli så att säga den stora glädjen och den stora meningen i våra liv, så betyder det faktiskt från början att Gud måste förhålla sig på ett vis ganska passiv i förhållande till dig och mig. Jag menar att vi antar att du är flicka och så spanar du in en kille som, tänk om han. Sånt händer ju ibland. Och du längtar av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd att han ska tända på dig. Du kommer ju omedelbart att uppleva ett tillstånd av djup vanmakt. Hur i all världen ska man göra? Ja, egentligen ska man inte göra någonting. Det är ju det som är det värsta. På något vis måste han ju få komma på det själv. Man kan hjälpa honom lite på traven genom att råka finnas i närheten, och ni vet allt det där, va? Men sen är ju repertoaren slut, dessvärre. Man kan bestorma himlen med böner och man kan sucka och gråta i kudden och i dagboken och vad det är mera. Men den där knappen som man skulle vilja kunna vrida på, den finns inte. Och fanns den, så skulle han ju bli ditt husdjur och inte din man. För en hund kan man köpa, men inte en livskamrat. Det är ju detsamma med Gud. Nu längtar han efter din och min kärlek. Han längtar efter att vi ska, ursäkta uttrycket, tända på honom. Att han ska få bli den glädje som gör att, så att säga, futtiga glädjeämnen och destruktiva glädjeämnen och sånt som liksom bara bryter ner, att det ska få falla bort. Glädjeämnen som har med missundsamhet och avundsjuka att göra, som har med habegär och njutningslystnad att göra, att det där ska få liksom falla som bladen faller från träna här ute nu. Och att det ska få komma nya blad. Och då är det ju på samma sätt med Gud. Han har all makt i himmel och på jord och ändå är han vanmäktig. Inte därför att han inte skulle kunna ryta till och allt skulle bli på ett ögonblick som han ville ha det. Utan han skulle kunna jaga in oss i paradiset hela bunten och säga nu sköter ni er. Och vi skulle göra det. Det är inga problem. Och människor undrar ibland hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen. Ja, det är ganska enkelt på ett sätt. Gud avstår medvetet från att använda sin makt för att skapa ordning. Ty han vill inte ha ordning genom makt utan ordning genom kärlek. En hund kan man dressera. Om ni inte gör som vi gjorde, vi köpte en basset för det stod i en bok att de inte var så pigga på att gå långa promenader. Och det var inte vi heller. Och sen läste vi det finstilta när vi hade fått jycken och där stod det att det är den envisaste hundras man kan hitta. Att det inte alltid är en som erfarna dressörer går på de jyckarna och det gjorde inte vi. Det var den som regerade och inte vi. Nu är det en annan sak. Men i princip en hund kan man dressera. Och Gud har alltså medvetet avstått från att dressera oss. Vi är kallade till frihet. Det är för att Gud är fri. Och vi är skapade till att vara hans avbilder. Guds önskan är inte att vi ska avstå från synden helt enkelt därför att vi inte kan synda. Utan tanken är att vi ska avstå från synden därför att vi inte vill synda. Och det är så att säga en avgrund mellan de två alternativen. I det ena fallet är man en robot, en programmerad dator. Där det helt enkelt inte finns någon programvara för synd. Utan det bara finns program för rättfärdigheten. Men i det andra fallet är man en fri levande människa. Som utifrån ett fritt val. Utan tvång och utan fruktan. Har kommit fram till en insikt om vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt och vad som inte är det. Och som väljer det som är rätt och gott. Inte därför att det väntas av en. Eller man är tvungen eller det krävs. Eller att man har fått en massa föreläsningar. Om godhet och moral och hög svansföring på det etiska området. Utan helt enkelt därför att man har så att säga fått ett gott hjärta. Kärleken måste vara frivillig. Och därför måste Gud hålla sig på lite avstånd. Om vi går tillbaka till den där bilden igen med att du skulle längta med att den här killen skulle tända på dig. Så är det inte alltid säkert att han tänder på dig för att du cirklar som en måne runt jorden. Var helst den här killen rör sig. Du alltid råkar finnas i närheten. Utan ibland kan det ju hända att han tänder bättre om du befinner dig på lite avstånd. För då får han större chans att komma på dig själv. Kärlekens konst är en förunderlig konst. Vi ska nu läsa den 73:e psalmen i Psaltaren. Psalm 73:7-3. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg var nära att slinta, så jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. Du fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. Det kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sån kunskap finnas hos den högst? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt, så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick, de förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, o Herre, så aktar du den för intet som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med där. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerlig. Du ser, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Ja, här känner man ju igen sig på många vis, eller hur? Inte minst i psalmens första del. Avundsjukan. Man kan riktigt se för sin inre syn psalmisten Asaf. Han som försöker vara rättfärdig och göra som man ska och köra 90 där det står 90 och inte felparkera och leva ett rättskaffens liv. Och han upptäcker till sin irritation att det går mycket bättre för dem som fuskar, som sviker, som missbrukar sin makt. Han ser sig omkring i världen och tycker gott att hans iakttagelse kan upphöjas till en allmän princip. Och så frågar han, som människor har gjort i alla tider, hur kan det finnas en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Vad tjänar det här till? Att jag håller på att streta med rättfärdigheten och deklarera rätt på heder och samvete. När min granne säger att hans slott är en fallfärdig koja och betalar bara tiondelen så mycket i husskatt som jag. Varför ska jag sitta här och bli drabbad, som det brukar heta? Ja, det är ju en bra fråga. Han bestormar himlen med sina frågor. Han tycker det borde gå att få teologin att stämma med verkligheten. Och det gör det. Men det tar tid. Ty vad jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta det. Och därför finns det med all säkerhet en tidsdimension i den här psalmen. Därför att perspektivet byter plötsligt på ett sätt som känns väldigt onaturligt. Och man kan få för sig att slutet på psalmen är en sorts påklistrad happy end. De får varann på slutet, så att säga, trots alla trassligheter på vägen. Men i själva verket är det inte påklistrat, utan det här är väldigt trovärdigt och man kan se det. När man har fått vara med ett tag och både få lite perspektiv på sitt eget liv. Och kanske också fått förtroendet att lyssna till andras erfarenheter. Gud ger honom ett svar till sist. Det klarnar. Och det han då ser är två saker. Det första är detta. Att alla de där människorna som han var avundsjuk på. De starka och mäktiga och hänsynslösa. Han upptäcker att det är väldigt vanligt att de plötsligt faller omkull utan föregående varning. Plötsligt sjunker fastighetsmarknaden. Plötsligt går botten ur aktiebörsen och värdena rasar. Och inventus och proventus och vad det heter allt snurrar ut i periferin. Man får en växande kader av spekulanter och spekulatörer och direktörer som plötsligt är arbetslösa. På slipprig mark ställer du den. I Finland finns det en i Finland ganska världsberömd filosof som heter Georg Henrik von Wright. Och det är en vis gammal man. Han har skrivit fina böcker. Med många goda insikter i. Han lät sig intervjuas i Svenska Dagbladet för ett tag sedan. Ett par månader sedan tror jag det var. Och då kom intervjun bland annat in på detta att han under den marxistiska perioden i 68-rörelsens kölvatten också var rätt så entusiastisk för det marxistiska budskapet. Och som den förståndige man han var och är så erkände han oförbehållsamt att han hade gått på en blåsning. Och så säger han lite reflekterande. Vem hade under Brezhnev-epokens dagar och Sovjetunionen föreföll ointagligt. Vem hade kunnat tro att detta väldiga imperium bara skulle blåsa bort? Det är som om det fanns en gud. Sånt evangelium kan man alltså läsa på första sidan i Svenska Dagbladet. Ja, första sidan vet jag inte om det var. Men det är som om det fanns en gud. Ja visst, för det gör det ju. Och det är förunderligt så många kandidater till världshärskeri som har dykt upp i historien. Det är ju konstigt att ingen har lyckats. Hur många Alexander den store och Caesarer och Neroner och Hitlergubbar som har dykt upp. Stalinar och Leninar och så här. Ändå har det inte funkat. Bibeln säger att när den kommer som lyckas så är historien slut. Och in till dess är det något som hindrar, fast vi inte riktigt vet vad det är, annat än att det är Gud som ligger bakom. Och han har en förunderlig förmåga att låta Berlinmurar stå till en tid och sen blåser han och så är det borta. Det är det ena Asaf får se. Rättvisan kommer. Men Gud är långmodig och stor i mildhet. Om vi skulle använda ett lite praktiskt svenskt uttryck så skulle vi säga att han har lång stubin. Och det har han därför att han vill att människan frivilligt ska upptäcka vilka vägar som är rätt och fel. Därför att om Gud flög på oss och korrigerade oss direkt så skulle vi tappa förmågan att älska. Då skulle våra liv bli ett tvång. Jag menar, vi antar att du har ett barn som ska lära sig cykla. Och i början så springer du bak till och håller i pakethållaren så han inte ska dra som kul. Men förr eller senare måste du släppa pakethållaren. Du kan inte hålla på sådär hela livet. Därför då lär han sig aldrig cykla. Eller också får du inget annat att göra. Du kommer ju definitivt att bli akterseglad när han köper en moped. Du måste förr eller senare släppa och acceptera detta att din unge kommer att trilla några gånger innan han lär sig hålla balansen på egen hand. Det som ju till sist händer med Asaf, det är att han utbrister detta. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Han är vid målet. Och kanske han säger detta vid sitt livs slut. Kanske ligger han och skriver denna psalm på långvården, så att säga. Några dagar innan det är färdigt. En tillbakablick över livet, ett avslutningsperspektiv. Vad många år jag ödde bort på grämelse. Men nu ser jag klart vad det hela gick ut på. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Nu ligger han inte på långvården därför att han vill kunna berätta om alla Herrens väldiga gärningar. Så han har väl en framtid kvar också på jorden när han skriver psalm. Jag spexar lite grann. Men ibland begär vi att tillvaron ska bjuda på ett avslutningsperspektiv redan i tonåren. Och det får vi inte alltid. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om en kropp och själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnlig. Och vi dröjer kvar lite grann till i den 73:e psalmen. Tänk vad viktigt det var för Asaf att han fick lov och var avundsjuk. Hans jublande glädje på slutet skulle ju inte alls ha låtit likadant om han inte hade fått kämpa med tillvarons villkor. Lätt fånget, lätt förgånget brukar det ju heta. Och nu ska det ju handla om någonting som varar i evighet. Och det som varar i evighet kanske inte kan vara så lätt fånget alla gånger. Om det hela egentligen handlar om ett glädjebyte, så kan vi ju urskilja det glädjebytet ganska lätt i den här psalmen. Han är ju avundsjuk och bitter som svavelsyra. Och det som grämer honom är ju att det går bättre. Det pinglar bättre i kassalådan för dem som fuskar och sviker och bär sig illa åt. De kommer fräsande i en stor Mercedes. Och själv kommer han trampande på en gammal rostig hoj. Och varför utlöser det en grämelse hos honom? Jo, därför att han skulle också vilja fästa sitt hjärta vid en riktigt glittrande blank Mercedes. Och den förälskelsen är inte harmlös, utan farlig. Paulus uttrycker själva syndens natur egentligen väldigt enkelt och mycket radikalt i Romarbrevets första kapitel. Romarbrevet 1 och 25. Där har vi synden i en enda vers, så att säga. Och det är ju ganska bra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Romarbrevet 1 och 25. Att dyrka, det betyder alltså att älska. Och det som man dyrkar, det tjänar man också. Dyrkar du flaskan så är du också flaskans slav. Och Asaf får komma underfund med, i all sin grämelse och all sin avund, vad det egentligen är hans hjärta älskar. Och under tiden är Gud märkvärdigt tyst. Inte ett knäpp, säger han. Varför gör han inte det? Varför kunde han inte komma med expressfart på änglarnas tron så här och liksom landa precis framför Asaf och säga det, att jo, nu ska jag förklara för dig, kära Asaf, du förstår, det är så här. Du är avundsjuk. Och nu ska vi lägga händerna på dig och nu ska vi lösa dig från avundsjukan och nu så pang, pang, så ska vi rena dig. Icke. Guds tystnad. Varför det? Därför att Asaf måste tröttna på sin avundsjuka. Och det kan bara han själv göra. Han måste komma till den punkten där han säger att gode Gud, om alla så får allt det jag önskar mig och jag får ingenting, så lös mig från avundsjukan för allt i världen, därför att den håller på att förtära mitt liv. Och det här, det betyder i största allmänhet att ett glädjebyte kan inte gå utan smärta. Den gamla glädjen faller inte av utan att det blir några frostnätter. Och en hel vinter ibland. Och det värsta som kunde hända dig och mig, det var att våra liv blev så där riktigt krisfria och kurvfria som en rak motorväg. Där allting går utan minsta motstånd och minsta svårighet, det är bara att ösa på. Det här betyder inte att vi kan rada upp dina lidanden och kriser och mina lidanden och kriser på ett snör och säga det, att jaha. Alltså, ja, du befinner dig i den krisen. Jaha, du har en 40-årskris. Den ska vi förklara för dig. 40-årskrisen betyder alltid det och det och detta. Nej, det gör den visst inte. Krisen i sig betyder inte så mycket. Men din kamp med krisen, den förändrar. Krisen som sådan förändrar ingenting. Men din kamp med krisen, som ju är en kamp så att säga i ett famlande mörker ibland, den är så att säga drivmomentet i glädjebytet så många gånger. Och det är ju så ofta i den kampen och i den förtvivlan när man tycker att nu Gud borde du höra av dig. Jag minns ju på den tiden då jag var nyomvänd och flög omkring som en fågel från buske till buske och sprang på vartenda möte jag kunde hitta. Då talade du stup i kvarten. Och vi var med och profeterade och det var härliga tider. Men nu när jag har det svårt, då håller du tyst. Vad är det här för någonting? Har jag hädat en helig ande, eller vad har jag gjort för någonting? Kan du inte säga något? Ja, ibland behövs det att man får kämpa med tillvarons villkor. Och det som sker, det förstår man inte då. Men senare ska man fatta. Därför behöver vi inte vara rädda också för de tiderna och för de passagerna. Vi kan ju hamna i dödsskuggans dal där det är så mörkt som man inte ser ett smack. När man i bästa fall bara hör herdens käpp eller stav. Efteråt upptäcker man ändå, jo visst, han var ju med. Han var ju det. Men vi är på farliga vägar. När vi utmålar kristenlivet som den där problemfria motorvägen. Nu är jag härligt frälst, halleluja. Ja, jag gratulerar. För det är jag också. Och det är underbart. Och inte fullständigt snurra kompassen runt utan veta vart man är på väg. Men om detta härligt frälsta tillstånd innebär att man nu liksom surfa fram som en sån här vindsurfare över alla vågor och över allt, alla svårigheter. Då har man dragit fel slutsats. Jag har som själavårdare hört så många kristna säga det, att jag skulle ju egentligen inte ha ångest. Säger du det? Jesus i Getsemane då? Skulle han inte heller ha ångest? Var det otro? Eller vad var det för någonting? Gör vi inte livet för enkelt ibland? I vår önskan att få en heltäckande tabell över tillvarons villkor. Glädjebytet är inte smärtfritt, men det är meningsfullt. Om vi går till den 100:e psalmen, så möter vi ett lustigt uttryck. Psalm 100, den läser vi ju ofta och gärna, inte minst som inledningsord till våra gudstjänster på söndag förmiddag. Den är kort och bra och mycket kärnfull. Rekommenderas till alla blivande predikanter. Dessutom är numret lätt att komma ihåg. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god. Hans nåd varar i vinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkt. Du vet, ibland säger vi när vi firar nattvard, när en omgång har fått gåvorna av bröd och vin, och så säger vi: gå i frid och tjäna Herren med glädje. Och det har väl hänt ibland när jag har haft vaknat på fel sida, att jag tyckte att ja, det var det väldiga krav det här. Ska man inte bara tjäna Herren utan vara glad när man gör det också? Men det är egentligen inte så som det menas. För det står ju här i andra versen: tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Utan tanken är den motsatta. Det är Gud som har gjort oss till får i sin jord och inte vi själva. Och när han, så att säga, handlar med oss för att vi ska kunna tjäna honom, då gör han det genom att införa en ny glädje i ditt liv. Och den glädjen tar sig sedan spontana uttryck. Att tjäna Herren med glädje betyder inte att jag gör allt man är tvungen till och dessutom ser glad ut. Utan det betyder att få en glädje i hjärtat som gör att man bara önskar få göra det som är rätt. Ni förstår skillnaden? För den är ju väldigt viktig. En liknande tanke återkommer ju i första Thessalonikerbrevet 5 och 16. En av Bibelns kortare verser. Som fullständigt frikopplad ur sitt totala sammanhang kan kännas ganska knäckande. Första Tess 5 och 16: var alltid glada. Och det betyder ju inte ett ögonblick att du inte får sörja om när dina närmaste dör. Utan att du ska dansa och jubla på begravningen. Ibland kan vi få för oss att det betyder det. Det här handlar ju inte bara om vägen till målet, utan väl så mycket om målet. Att Guds rike är ett glädjens rike. Men att vår väg dit är en väg som handlar om ett glädjebyte. Där vi får upptäcka, så att säga, värdet i den gamla glädjen. Och upptäcka värdet i den nya glädjen. Lukas är väl den av evangelisterna som egentligen har ägnat sig mest åt det här intressanta kapitlet. Och i Lukas evangelium finns en rad texter som inte finns i de andra evangelierna. Och de handlar som regel om två personer som jämförs med varandra. Marta och Maria var på tapeten i de kyrkor som läser evangelieboken i söndags. De är två människor som jämförs med varandra, bara ett är nödvändigt, säger Jesus. Och det är ju redan det en intressant replik. Allting annat är mer eller mindre onödigt. Det finns bara ett som är nödvändigt. Och det borde ju sägas kanske lite oftare i våra sönderstressade verksamhetskyrkor. Där alltid Maria får godkänt i predikningarna och där församlingen sedan drivs efter Marta-principen. Bara ett är nödvändigt. Allt det andra kan man ha och mista. Har vi själva förstått vad han säger, vad han talar om? Han jämför en människa som har upptäckt vad det går ut på med en som inte har upptäckt vad det går ut på. I all sin önskan att tillhöra Jesus. Är vi själva framme vid målet eller är vi det inte? En annan sån här jämförelse, den ska vi ägna oss åt en liten stund, finns i Lukas 15 kapitel. Och det är liknelsen om den förlorade sonen. Ingen enskild text har jag predikat över så många gånger som den. Det är en hel lärobok i psykiatri och psykologi. Skulle jag tillbringa resten av mitt liv på en öde ö och skulle bara ha med mig en boksida, så skulle det få bli Lukas 15 kapitel, tror jag. Det finns så många poänger att utvinna ur denna fantastiska berättelse. Så vi tar lite tid på oss och läser den i sin helhet. Han sa: en man hade två söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehåll. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor. Då slaktar du gödkalv. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Här har vi en som är glad och en som är arg som ett bi. Och ingenting stämmer med våra teologiska tabeller. Han som var härligt frälst i hela sitt liv, han står där så sur så han håller på att fullständigt smälta borta av raseri. Besviken på sin far. Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt ett enda av dina bud. Och vi lägger ju märke till att det är samma grämelse som Asaf uttrycker. Du är ju orättvis, Gud. Titta nu på lillebror här som har varit ute och svinat ner sig. Honom bevisar du godhet. Här har jag gått i kyrkan i hela mitt liv och du har aldrig gett mig ens en nådgåva. Och titta på den här knarklangan. Man har levt i sus och dus. Och knappt hinner böja knä för han profeterar. Det här är ju inte rättvist. Ja, det ligger ju ett väldigt avslöjande i alla sådana tankar. När vi brottas med den sortens funderingar så är det ju väldigt mycket som dyker upp till ytan som man inte trodde att man hade. Vi kan ju tänka oss att vi träffar hemmasonen en vecka innan lillebror kom hem. Vi träffar honom på bensinstationen, han är ner och tankar traktorn och ja, morsning hemmasonen, tjänare, hur har du det? Jo, det knallar och går, det är rätt bra faktiskt, jämna plågor och det går en dag i sänder. Och han kanske tycker att han mår ganska bra. Och så kommer lillebror hem. Och ur hans innersta väller det fram en vrede och ett raseri som han naturligtvis har burit på länge, men som han i det längsta kunnat förneka för sig själv. Och vad nyttigt att det fick komma till ytan. Hur ska det kunna bli ett glädjebyte och man har det där kvar som en böld i sin själ. Glädjebytet kan inte ske utan smärta. Lillebror är ju naturligtvis den som på det rakaste sättet genomför sitt glädjebyte. Han kastar sig i armarna på alla dumheter han kan hitta. Och upptäcker ju mycket riktigt också att det var dumheter. För det gör man ju förr eller senare. Verkligheten hinner ju alltid upp en. Pengarna tar ju alltid slut. Och sen är det ju bara en fråga om ifall man är lika ärlig som lillebror som man går hem igen. Så man erkänner att det här var dumheter och lär sig någonting av det. Eller om man ljuger för sig själv livet ut. Och sopar verkligheten under mattan. Jag tycker det är så dråpligt med hemmasonens replik. Och det kan ju hända att jag lägger in mer i texten än vad där står. Men i alla fall. Han har ju alltså inte träffat lillebror. Utan han står ju ute på åkern och surar. Och ändå kan han säga till sin far att din son, som han uttrycker det, han har levt upp din egendom tillsammans med horor. Ja, det kunde ju inte han veta. Han hade ju inte varit med. Men det var väl det han gick och tänkte på när han gick där och plöjde. Och aldrig överträdde något enda av faderns bud. Ja, tänk om han hade fått lov att göra som lillebror. Det skulle varit bra livat. Och med det menar jag inte att vi alla ska kasta oss ut i sus och dus. Och så att säga hoppa i varenda gyttjepöl vi kan hitta på. Det är inte nödvändigt. Därför att också för hemmasonen finns det en väg till ett glädjebyte. Nämligen att han bestämmer sig för att gå in till festen. Att han bestämmer sig för att göra en upptäckt. Att livet går inte ut på att göra goda gärningar åt pappa. Utan att livet går ut på att upptäcka skillnaden mellan falsk glädje och äkta glädje. Och den upptäckten kan han göra när han står arg som ett bi ute på åkern. Det är hemmasönernas chans. Att så att säga besluta sig för. Att gå in och glädja sig över att lillebror har kommit hem. Guds glädje är ju lite oväntad. Herden överger de 99 fåren och går och letar efter det bortsprungna lammet. Och det måste ju förefalla väldigt oproduktivt, för att tala med moderna termer. Vargen kan ju komma och ta de 99 medan han är ute och letar efter det hundrade. Och i bästa fall hittar han, eller ja, i värsta fall hittar han kanske inte det hundrade lammet och de 99 går förlorade. Varför stannar han inte hos de 99 och säger att ja, halleluja, jag har i alla fall 99 kvar? Och den hundrade som sprang bort får skylla sig själv. Det blir större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig än över 99 som inte ingen bättring behöver, säger Jesus. Och vi är kanske ungefär 99 i lokalen här idag. Och det lustiga är ju alltså att om någon nu omvänder sig, låt oss säga in i Umeå eller så, så är det mycket större glädje över den som omvänder sig in i Umeå än över oss som är här. Accepterar vi det eller accepterar vi det inte? Nej, egentligen inte, va? Vi vill ju vara världens centrum. Det finns en omvändelse också för hemmasöner ibland. Romarbrevet 8 och 15. Eller 14 och 15 kan vi kanske ta. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba fader. Och jag skulle önska att denna vers fick landa i en verksamhetstrött västerländsk kristenhet. Vi ropar till Gud om väckelse och ber om väckelse. Och jag tror att om vi bara förstod denna enda vers, så kommer, höll jag på att säga, nästan oundvikligt saker att ändra karaktär i vårt liv. Ty vi tror envist så här att Paulus talar om kyrkan och systembolaget. Vi har inte fått en ande som gör att vi går till bolaget, utan vi har fått en ande som gör att vi går till kyrkan. Och det är helt klart att om man gör allt för täta besök på utminuteringsställen för brända och destillerade drycker, så blir man snart en slav. Det gör man. Men Paulus talar om två sätt att tjäna Gud. Det ena är att man tjänar Gud som om han var en krävande Gud som kräver lydnad, och där man alltså i praktiken blir en slav som tjänar under fruktan. Den heliga ande åstadkommer inte de effekterna, säger Paulus. Utan den heliga ande försätter oss i frihet. Tjäna Herren med glädje. Att lillebror, när han har kommit hem efter sina eskapader och får den yppersta klädnaden och ring på fingret och vad det var mer, att han kommer att tjäna sin fader med glädje, det är kanske inte så hemskt svårt att förstå. Det är lite mer komplicerat, men inte omöjligt att förstå, att hemmasonen också kan tjäna sin far med glädje. Om det bara får landa i honom att här har han gått och harvat i alla år därför att han trodde han var tvungen. Och nu äntligen fattar han hur pappa tänker och fungerar. Det är en lite mer komplicerad upptäckt, men den är inte på något vis omöjlig. Och Herren har gett mig glädjen att genom åren se många gamla hemmasöner och hemmadöttrar plötsligt uppleva vad det hela går ut på. Och det kan vara en förvandling som är så ljuvlig att man nästan gråter av glädje. Bara av att se på. Vi slår upp psalm 63 istället för psalm 50. Psalm 63. En psalm av David när han var i Judas öken. Och där var han inte ute på någon sightseeing, utan det var ju, han var på flykt, hotad till livet. Gud, du är min Gud, tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Så ska jag då lova dig, så länge jag lever i ditt namn ska jag upplyfta mina händer. Min själ blir mättad som av märg och fett, och med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd, under nattens väkter tänker på dig. Ty du är min hjälp, och under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig in till dig, din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill fördärva det, de ska fara ner i jordens djup. De ska ges till pris åt svärdet, rovdjurs byte ska det bli. Men konungen ska glädja sig i Gud, berömma sig ska var och en som svär vid honom. Ty de lögnaktigas mun ska bli tillstånd. Ja, här finns en lovsång mitt i svårigheterna, mitt i kriserna och lidandet. Den här fjärde versen tycker jag mycket om. Din nåd är bättre än liv. Vem har jag i himmelen utom dig? När jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Nu ska vi läsa psalm 50 däremot. Det är återigen en psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, talar och kallar jorden allt mellan öster och väster. Från Sion, skönhetens fullhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer och han ska inte tiga. Förtärande eld går framför honom och omkring honom stormar det med makt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Och himlarna förkunnar att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, låt mig varna dig. Gud, din Gud är jag. Inte för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty mina är skogens alla djur och boskapen på de tusende bergen. Jag känner alla fåglar på bergen och vad som rör sig på marken är mig bekant. Om jag hungrade skulle jag inte säga dig det. Ty min är jordens krets med allt som är på den. Skulle jag äta tjurars kött och dricka bockars blod? När jag offrar lovets offer åt Gud så ska du få infria dina löften till den högste och åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Detta är nu ett Herrens varningsord, har du lagt märke till det? Israel, jag vill varna dig, säger han. Och alla tittar upp förvånat, har vi inte skött offerna kanske? Jo, det har ni gjort, säger ju. Det har ni gjort. Men ni har dessvärre trott att det var dem det gick ut på. Och det är det jag vill varna dig för. Därför att du har skött allt sammans som en plikt. istället för att det var ett uttryck för din glädje. Och det blir liksom inte samma sak. Utan till sist när det blir riktigt mycket plikt i det, så blir det ju till sist så att vi försöker muta Gud med våra goda gärningar och med våra kyrkobesök och med våra fromma fastor och annat sånt här. Och istället för att det är ett kärlekens uttryck, så blir det ett pliktens uttryck. Istället för att det är glädjens spontana vilja, så blir det motvillighetens tråkiga tvång. Men Gud har inte gett oss en träldomens ande, utan han har gett oss en barnaskapets ande. Och barnaskapet går så lätt förlorat. Det är hotat från så många håll. Och det är ju borttappat idag. Vi är så nedtyngda. Trots att vi har en herre som säger, mitt ok är milt och min börda är lätt, så suckar vi över allt som måste göras. Minst lika besvikna innerst inne som Marta, när hon plötsligt rusar in i köket och säger till Jesus, frågar du inte efter att jag måste sköta allt sammans själv? Nej, jag gör egentligen inte det, säger Jesus, för du behöver inte. Och det är också ett överraskande svar. Vi plikttyngda kristna, vi kanske behöver ett litet glädjebyte i Guds församling. Inte lite mera ös i glädjen, utan ett glädjebyte, förstår ni skillnaden? Att vi skruvar upp decibellen lite till kommer inte att hjälpa, utan kommer bara att göra att ännu fler får ont i magen och kanske också ont i huvudet. Jag var på en konferens i en kyrka för en del år sedan, och det var en ungdomskonferens, och då vet ni hur ljudläget brukar vara. Förfärande många har för sig att man kan inte få in ungdomar i en kyrka om man inte löper risk för hörselskador. Och så placerades jag på gubbhyllan längst fram i kyrkan. Och bakom mig stod trummorna. Jag hade sån migrän när det till sist blev min tur, så att jag vet inte riktigt vad jag sa. Vi kommer inte att kunna lösa problemet genom att höja rösten. Och egentligen är hela den, vad ska vi säga, den stora tröttheten i Guds församling idag ett intressant fenomen. Låt oss göra en liten parentes och ägna några minuter åt tröttheten i Guds församling. I somras läste jag en kolossalt intressant bok. Den var på engelska, men i svensk översättning skulle den heta Villfarelser. Den handlar om alla tokigheter som ägt rum i kyrkans historia, och det är ju inte småpotatis som ni vet. Så det var en tjock bok. Vi ska inte ta upp alla manikismer och doketismer och gnosticismer och vad det var som florerade i kyrkans barndom. Utan vi ska göra ett snabbsvep genom den moderna kyrkohistorien. Du vet, reformationen uppkom ju genom att Luther spikade sina 95 teser. Där han i princip hade upptäckt att människan blir inte frälst av sina gärningar, utan genom tro. Vilket ju alltså betyder att vi litar på att Gud till sist kommer att göra det här som inte vi klarar nu. När Jesus kommer tillbaka, då kommer du att bli förändrad både till igenkännlighet och oigenkännlighet. Och det är ju härligt. Något att se fram emot, menar jag. Och vi tror att Herren kommer att göra det. Han har lovat det, och vi tror det löftet. Vi tror på honom. Och därför är vi lugna trots att vi inte är perfekta idag. Vi har något att se fram emot. Det är fint. Guds rike ska komma. Rättfärdiggörelse genom tro. Vi ska återkomma till det mera sedan. När det då visade sig att man inte kunde bli rättfärdig genom avlatsbrev, och kyrkan därmed miste marknadsandelar, som det heter, så uppkom ju ifrån Roms sida en väldig motpropaganda mot Luther och hans tro. Ty man sa så här, att ja, då är det ju viktigt att man tror på allt man måste tro på. Vad tror ni på nu egentligen? Det måste ni precisera. Och Luther och hans vapendragare gick i fällan. Ty vi tror inte på någon teologi, utan vi tror på Gud. Vi tror inte på en lära. För allt i världen, det blir du aldrig frälst på. Du tror på Gud. Läran kan aldrig göra dig frälst. Hur fin lära du än tror på, så blir du aldrig frälst av det. Men du kan tro på att Gud kan göra det. Bara Gud kan frälsa dig. Bara Gud kan förändra ditt liv. Inte någon lära. Så vi tror inte på en massa åsikter, utan vi tror på en person. Men lutheranerna gick i fällan. Och ja, visst, ja, vi måste ju nu verkligen tala om för folk vad de ska tro på. Och så ramlade vi in i det skede i kyrkohistorien som kallas för den lutherska ortodoxin. slutet av 1500-talet och större delen av 1600-talet satt teologer i sina universitet och knepade och knåpade om att få fram den rätta läran. Och de blev så renläriga så det var fullständigt skräckinjagande. Fariseerna var rena amatörer jämfört med de lutherska ortodoxa teologerna. Och det dröjde ju inte länge förrän lutheranerna sinsemellan råkade i luven på varann. Och så råkade hela skaran i krig med katolikerna. Och så fick vi det 30-åriga kriget. Plus alla smalkaldiska krig och vad det var mera vi fick. Och när 1600-talet övergick i 1700-talet så var alla dötrötta på det här. De var alla så trötta på renlärighet. Alla var bara överens om en enda sak. Gode Gud förskona oss för renlärighet. Och då gick den vidare utvecklingen i två riktningar. Och den ena var denna att upplysningstidens humanistiska filosofi startade. De religionskritiska filosoferna. De som sa att ja, nu har vi sett så mycket renlärighet och så mycket religionskrig. Så den enda förnuftiga slutsats man kan dra av det här det är att varken Gud eller religionen är något att ha. Ut med hela smörjan och in med människan istället. Människan i centrum. Och så började dessa filosofer att hitta på det ena kluriga argumentet efter det andra. För att bevisa att kristendomen var nys. Gjorde då de som stannade kvar i kyrkan? Jo, i början på 1700-talet kom en rörelse inom protestantismen som brukar kallas för pietismen. Och pietismens pionjärer betonade det personliga engagemanget och den personliga upplevelsen. Och satte medvetet frågan om renlärigheten åt sidan. Och det var kanske det enda raka att göra i det läget. Nu hade man alltså krigat om renlärighet i 150 år. Och hela Europas jord var sölat av blod. Städer plundrade och förstörde och Sverige hade blivit en stormakt på köpet. Men med tiden visade sig detta vara en ödesdiger tvådelning. Ty de humanistiska filosoferna bombarderade kyrkan med insinuanta frågor. Och kyrkan sa, vi bryr oss inte om de frågorna. Vi bryr oss inte om några frågor alls, utan nu betonar vi engagemang istället. Nu ska vi vara engagerade här och nu ska vi uppleva den heliga ande och nu ska vi... Ja, man övergick alltså i upplevelsekristendom, om jag får säga det så. Och engagemangskristendom, som till sist slutar i verksamhetskristendom. På det här dubbla spåret har vi kört nu i snart 200 år. Nej, 300 år. Snart 300 år. Det är tid för ett systemskifte. Filosofin har hopat upp ett sånt kolossalt berg av mer eller mindre töntigt ställda frågor, för de är faktiskt ganska töntiga. Och kristenheten har hela tiden undvikit att gå i svaromål. Och vi ska inte syssla med renlärighet här. Och vi ska inte låta oss dras in i några konflikter. Och vi ska istället utstråla så mycket kärlek och så mycket... Ja, alla ska se att jag har något i ögonvrån och komma och fråga mig vad är det du har som jag inte har. Och vi ska med våra goda gärningar och med vårt snälla humör och med vår ja, alltihopa det här. Liksom visa att Gud finns. Och samtidigt mår alla kristna dåligt av att man vet att det finns mängder med frågor som inte går att svara på. Eller som man tror att det inte går att svara på. Till ingen kyrka och ingen teologi har ägnat någon nämnvärd ansträngning åt att peka ut så att säga tokigheterna i filosofernas alla frågor. Jag har ägnat ett par år nu åt att läsa filosofi bara för att se hur de bar sig åt. Och jag måste säga att jag är häpen och förvånad över att man kunde lura skjortan av oss med så enkla trick. Men faktum är att det är så få som har satt sig in i filosofins otrosfrågor. Att om jag gick runt här och frågade er vad har filosoferna sagt om tron så skulle ingen svara. Eller nästan ingen. Det är inte många av oss som vet vad de har sagt. Frågar jag till exempel vad har Nietzsche sagt eller vad har Hegel sagt och så vidare. Så Hegel, vem är det? Feuerbach, vem är det? Ingen aning om. Nej. Och det kan ju vara kanske en ljuvlig oskuld att inte veta det. Men deras tankeprodukter har simmat som ett fritt flytande stoff i hela den västerländska kulturen. Och frågorna finns där, vi är medvetna om att de finns. Och de tystar munnen på oss. Vi vågar inte gå ut och vittna av rädsla för att få alla de här insinuanta frågorna över oss. De som vi liksom inte förstår att svara på, därför att vi har aldrig satt oss in i ämnet. Utan vi har kört på verksamhetsspåret istället. Vi skulle överträffa hela socialvården i omhändertagande till exempel. Det är ju inte så alldeles lätt. De har ju åtminstone hittills haft mera pengar i ryggen än vi. Och på det viset har vi ju sprängt oss själva inifrån på ett sätt. Det finns en sanningsfråga som jag tror vi måste faktiskt börja jobba med. Då kanske man blir tvungen att läsa både Voltaire och Feuerbach och Marx och Nietzsche och Sartre och Camus och vad grabbarna heter allt. Heidegger. Läser man på sin höjd två rader i timmen. Och därför har glädjen tagits ifrån oss. Och vi är ganska nedtyngda och ganska hemmasåniga hela bunten på ett sätt. Jag tror vi ska, innan vi går ner till lunch, ska vi sluta med ett väldigt förlösande ord i Apostlagärningarna 17. Paulus står på Areopagen i Aten och predikar för den tidens filosofer. Eller åtminstone filosofiskt lärda. Och de rynkar ju givetvis på näsan åt hans filosofifria förkunnelse. Men han har många visdomsord att säga, Paulus. Vi ska lyssna på ett par av de 24 och 25 verserna av Apostlagärningarna 17. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Och så lyssnar du. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Han betackar sig för att bli hjälpt som om han behövde något. Han kallar inte dig till tjänst därför att han inte klarar det hela själv. Utan han kallar dig till tjänst för att fylla ditt liv med mening. Han kallar dig till tjänst för att kunna glädja dig. Att du inte bara ska bli en människa som jagar stundens lustupplevelse i ett ständigt ekorrhjul, utan för att du ska ha ett mål i ditt liv. Att du när det hela är slut eller lider mot sitt slut kan säga att jag plottrade inte bort mina år på struntsaker. Du vet, varje gång Gud delegerar någonting till oss människor så blir det sämre gjort. Det går långsammare, blir ofullständigare. Han får mer jobb med att städa efter oss än han skulle fått om han hade gjort hela jobbet själv. Det är jag övertygad om. För så är det med barn. När mina barnbarn ska diska hemma, och det gör de gärna. Få små tvillingar, 2,5 år gamla. Disken blir ju inte särskilt ren och kladdigt blir det i hela köket. Men åh, vad roligt de har. Det är mera jobb att städa efter dem, men de mognar ju av det. Och det är barnaskap och tjänst. Och det är en tragedi när vi tappar i perspektivet. Då kommer träldomens ande. Och då blir vi hemmasöner igen. Se, så många år har jag tjänat dig. Och aldrig överträtt något av dina bud. Och jag har haft tråkigt hela tiden. Ja, men älskade vän, du hade inte behövt göra någonting. Jag har tjänare, jag har massor med tjänare här på gård. Hela himlen är full med änglar. Du har ju missförstått allt sammans. Älskade vän, det är dags för ett glädjebyte. Ska vi vända oss till Herren i bön innan vi går ner och äter? Herre, inför ditt ansikte är glädje till fyllest. I fullt mått. Herre, där är all glädjes källa. Och du låter oss leva här för att upptäcka skillnaden mellan glädje och glädje. Vi är införsatta i ett stort och spännande äventyr där du vakar över oss, Herre. Herre, vi kanske har mer av hemmasonens trötthet än vi riktigt vågat erkänna för oss själva. Att föra dig bakom ljuset här är ju inte så lätt, men vi kan ju alltid lura oss själva. Därför ber vi, Herre, att du ska återupprätta barnaskapet om det har förlorats för oss. Och om vårt liv har blivit en trältjänst, så ber vi att det på nytt ska få bli barnaskap och upptäcktsfärd. Och så ber vi dessutom, Herre, att du ska ge oss nåden att öppna andras ögon när du har öppnat våra egna. Att vi inte kommer in i de församlingar du har ställt oss och bara liksom bränner av i förakt om hur tråkigt här är och hur oprofetiskt här är och hur annorlunda det skulle kunna vara om bara alla ville och så vidare. Utan att vi får din nåd att hjälpa varandra tillbaka till ursprunget med varlig hand och med din barmhärtighet. Herre, vi lovar dig för livets mysterium och för din närvaro mitt i allt sammans.